Ska jag fortsätta med frågan om ande och kött? Och jag kommer att läsa en del ur NT 81 idag för att vi ska... Det går i och för sig att göra. Jag bara repeterar lite grann av det jag sagt förut. När Paulus talar om begreppen ande och kött i människan, så tänker vi lätt att han menar olika delar av människan. Man tager en styck människa så pillar man isär henne i delar. Och i den burken lägger man anden, och här i någon mitt emellan burk så lägger vi själen. Och sen så blir det då fodralet kvar, och det lägger vi där. Och så ringer vi på begravningsentreprenören. Nu är det inte det Paulus menar. Därför att det här med att pilla isär saker i delar, det är ett grekiskt tänkesätt. Det har vi ärvt ifrån de grekiska filosoferna. Det har gett oss hela naturvetenskapen, där man pillar isär allting och hoppas att man sen ska kunna sätta ihop det igen. Och på det sättet så ser man hur det ser ut inuti och hur det fungerar. Och människokroppen håller vi på att pilla isär på molekylnivå för närvarande. Och vi har vid det här laget så mycket kunskaper om människokroppens alla miljarder och åter miljarder molekyler att ingen kan hålla ihop det hela längre. Utan somliga experter på vissa molekyler och andra på andra. Men det där är inte judiskt tänkesätt. När Bibeln talar om ande, själ och kropp, så talas det om, på något sätt, om detta att vi lever i två världar. En skapad synlig värld och en skapad osynlig värld. Vi är medborgare i båda, och vi kan så att säga leva för den ena världens skull, eller vi kan leva för den andra världens skull. Och när Paulus då talar om att vandra efter köttet, att leva i köttet och så vidare, så är det ett uttryck för att jag lever för denna världen och jag lever för mig själv. För min egen skull och för denna världens skull. När han talar om att vandra i anden, så talar han om att leva för Kristi skull. För den tillkommande världens skull. Och i viss utsträckning med den tillkommande världens krafter. Men det viktiga är motivet. Det handlar inte om att vi delar upp kroppen i bitar eller delar upp människan i bitar. Så vi sen går omkring och undrar, kommer jag på det här med min själ eller kommer jag på det här med min ande? Utan huvudsaken är att jag kom på det. Men sen, innan jag går till verket och börjar handla, så kanske jag ska fråga, gör jag det här för Kristi skull eller gör jag det för min egen? Därför det är den skillnaden mellan kött och ande som Paulus talar om. Att vandra efter köttet, det är att leva för sin egen skull, sig själv till behag. Och det betyder också, som jag sagt förut, att detta att vandra i anden, det är livsfarligt för köttet. Alltså för den fysiska kroppen här och nu. Det handlar på något sätt om att när jag börjar vandra i den rättfärdighet som så att säga Gud ger mig genom sin heliga ande, med den tillkommande världens krafter och för den tillkommande världens skull, så reses det ett kors över mitt liv. Det är ingen smärtfri vandring och ingen riskfri vandring. Jesu eget liv ger oss exempel på det. Och det här, det har jag nu gått igenom med en alldeles bestämd avsikt. Därför att frågan är ju vad som är andligt. Och här är ju buden många och förvirrande idag, när den så kallade nyandligheten väller in på bred front. Och med det sätt som jag nu har angett, och som jag uppfattar som Bibelns sätt att förklara vad som är ande och vad som är kött, så skulle allt det vi kallar nyandlighet kallas för nyköttslighet. Därför att allt detta är någonting som jag går in i för min egen skull. Jag vill vinna en ny sorts makt och jag vill ha nya förmågor, och här ska jag kunna förutsäga framtiden och jag ska kunna styra och manipulera det jag. Alltså är det inte nyandlighet utan det är nyköttslighet. Okkultism är inte andligt utan kötsligt. Därför är det återigen någonting som man gör för sin egen skull. För att bli berömd, för att bli tillfrågad, för att få makt, för att få pengar, för att få ryktbarhet och så vidare. Och nu är det ju alltså så i skriften när vi tittar efter att vi varnas för att vid tidens slut kommer andligheten att koka över. Det vill säga kötsligheten. Den andlighet som är kött och icke ande kommer vi att få i parti och minut innan tiden tar slut. Vi går till Matteus 24 kapitel. Där ska jag läsa från 37 till 44 versen. Och särskilt lägga en viss betoning på den 44, en vers som jag har gått och småtuggat på rätt länge. Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju, att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Som sagt, den 44 versen tycker jag är lindrigt talat intressant. Och det jag har gått och undrat över, det är hur ska Jesus bära sig åt för att överraska oss? Vi som går här och talar om denna sena tid och nu måste ni ut och vittna och evangelisera och Jesus kommer snart och alltihopa detta. Hur ska han bära sig åt för att överraska oss? Se där, en intressant fråga. Han säger, när ni minst väntar. Det säger han till lärjungarna. När ni minst väntar. Minst. Hur i all världen ska det här gå till, säger vi. Varför kommer vi att ha slutat och vänta på Jesu återkomst? För det är ju det han säger att vi ska göra. Ni kommer att sluta vänta på mig, säger Jesus. Nej, inte vi, inte säger vi. Ja, var inte för säker. Vi forskar lite i skriften för att se om han ger oss någon ledtråd. Han, Jesus. Så börjar vi från början av kapitlet, tredje versen. När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias. Och det ska bedra många. Tänk om det kommer att bli så här att församlingen slutar att vänta på Messias därför att de säger att han har redan kommit. Det ska komma många, säger Jesus, och träda fram och säga: jag är Messias. Och de ska bedra många. Månne bland dem som inte väntar på Messias. Icke heller. Vilka är det som blir lurade Jo, de som väntar på Messias. Av dem kommer många att bli bedragna, säger Jesus. Och det måste ju vara den perfekta fällan. Var kommer du? Vi trodde ju du hade kommit för länge sedan. Det är ju en intressant variant, eller hur? 23 versen. Om ni då får höra, här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under, för att om möjligt bedra också de utvalda. Nu har jag sagt det i förväg. Om ni alltså får höra, han är ute i öknen, så gå inte dit. Eller han är inne i kammaren, så tro det inte. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. Det kommer att framträda falska messiasgestalt. Med stora under och stora tecken. Och de kommer att dra stora skaror av Guds församling till sig. Varför det? Det kunde väl Gud ha förhindrat. Det ska väl inte behöva bli på det här sättet. Jo, det ska visa sig vilka som är gamar. Vilka som är rovfåglar. Vilka som lever för sin egen skull i Guds församling. Därför lägger Herren ut ett kadaver. Och till det kadavret kommer alla gamarna att kraxande och skrikande och fäktande och bråkande att flyga. Det som är kvar är Guds församling. Sen kan ingen komma och säga att jag blev utkastad. Du gick ju frivilligt. I slutet på 50-talet var det väldigt ofta så att man på väckelsemötena predikade över temat, är du redo om Jesus kommer ikväll? Som jag av er har säkert hört dramatiska väckelsepredikningar över detta tema. Och det tror jag är egentligen en ganska ointressant fråga. Ja, den är ju intressant på så vis att du har väl lämnat ditt liv åt Jesus. Har du gjort det, så är du redo om han kommer ikväll. Men den stora frågan för Guds församling lyder så här. Är ni redo om antikrist kommer ikväll? För det tror jag nämligen att vi inte är. Varför ställs antikrist fram som det naturliga slutet på historien före Jesu återkomst? Jag tror att svaret är detta, att han motsvarar på alla punkter den kötsliga människans förväntan på Messias. Han är den Messias som köttet önskar sig. När Jesus blev förkastad av judarna, när överste prästen till sist frågar och säger, är du Messias, den högt lovade son? Och Jesus säger, du själv säger att jag är det. Och ni ska få se människosonen komma på himmelens sky. Och överste prästen river sönder sina kläder och säger, vad behöver vi nu för vittnen? Ni hörde alla hädelsen. Så undrar man, hur kunde karln veta att det var en hädelse? Hur kunde han veta att det här inte var sant? Han stämde inte med deras förväntan. De väntade på antikrist. Inte bokstavligt talat. Men om antikrist hade trätt fram istället för Jesus, så hade han blivit välkommen. Jag kommer i min faders namn och mig tar ni inte emot, säger Jesus. Kommer någon i sitt eget namn, honom ska ni nog mottaga. Och det är den sortens messias som köttet längtar efter. En som kommer i sitt eget namn. Med under och tecken. Alltså är frågan inte, när det gäller vad som är ande och vad som är kött, om det åtföljs av under och tecken. Utan frågan är detta en människa som handlar för sin egen skull eller för Kristi skull? Och därför så tror jag att när Jesus säger att falska messias gestalter kommer att framträda och bedra många, så tror jag att en förberedelse till detta är att Guds folk tappar all uppfattning om vad som är ande och vad som är kött. Och det är ganska allvarligt. När jag har undervisat förut om vad Paulus menar med begreppen ande och kött, så har vi blivit tvungna att läsa 1917 års bibelöversättning med dess kanslisvenska. Ty i den nya översättningen är de begreppen borttagna. Och man kan inte längre dechiffrera vad Paulus menar. Broder Herbert kom efteråt och sa igår kväll att det var väldigt svårt att följa med när du läste 1917 och jag satt och läste i NT81. Ja, det är också en upptäckt och en läxa. Vart är vi på väg? Vi går till andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Läser de 12 första verserna där. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Det är refrängen i Nya Testamentets eskatologiska undervisning. Låt inte lura er. Vad blir tecknet på din återkomst? Se till så ingen lurar er. Och Paulus förespeglar här en tid då många rykten och nya Paulusbrev och allt möjligt kommer att surra fram och tillbaka. Då anden kommer att påstås ha sagt både det ena och det fjärde och där uppenbarelser strömmar i alla riktningar. Tappa inte fattningen. Håll hjärtat varmt och huvudet kallt. Rusa inte hit och dit. Var beredd. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras. Undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän han stundar in. Ty laglösheten är redan verksam som en hemlighet. Det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdighet. Här tecknar nu Paulus samma bild som Jesus gjorde i den förra texten. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. Därför att i den sista tidens röra, för rörigt tror jag det blir, då kommer det att märkas, om inte förr, om vi vandrar i kött eller i and. Alltså, vad är det som är dyrbart för oss? Här står valet mellan sanningen å ena sidan och under och tecken på den andra sidan. Och vi ska kanske också förstå ifrån uppenbarelsebokens vittnesbörd att de som väljer sanningens alternativ kommer att bli förföljda för sanningens skull. Alltså avtecknar sig en bekväm väg och en obekväm väg. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och få är det som finner den. Är vi chanslösa? Ska vi gå hem och tugga på naglarna? Gå till doktorn och få Sobril? Nej, det behövs inte. Inte alls. Du kan bara be till din himmelske far att han ger dig den kärlek till sanningen som han vill få ge dig som en gåva. Alltså, sanningen är lika välkommen hur smärtsam den än är. För det är ju det handlar om. Det som är sant om jag så ska dö på kuppen. Det är en bra livförsäkring. Och här talas ju mycket om under och tecken. Och vi kan alltså inte knyta begreppet ande till allt som åtföljs av övernaturliga manifestationer. Därför det är inte poängen med det som Paulus kallar ande. Utan poängen med det han kallar ande, det är det som är gjort i kärlek. För Kristi skull, för någon annans skull. För att vi inte längre skulle leva för oss själva, utan för honom som dog och uppstod för oss. Det är ande. Och denna laglöshetens människa föregås ju alltså av en laglöshetens hemlighet. Och man får anta att när det talas om falska profeter och falska messias gestalter, så omtalas här en process där, så att säga, skillnaden mellan ande och kött kommer att suddas ut för Guds folk. Där vi kommer att tappa de här begreppen. Där vi till sist inte kommer att ha en aning om vad Paulus menar, och kanske inte ens har dem kvar i våra biblar. Ja, det är den här gamla, urgamla översättningen som är så konstig. Men vi har ju en lite lättlästare nu. Ja, det har vi. Det är bra på många sätt med en lättläst översättning. Men i den mån man inte förstår termer, så ska man inte skriva om dem. Det är också en bra regel för bibelöversättare. Då är det bättre att låta dem stå som de står. För ska du skriva om något, så måste du vara bergsäker på att du vet vad det står för. Annars kommer du ju att förvanska Guds ord. Nu ska vi gå över till gamla översättningen, för nu klarar vi oss inte längre med den nya. 4:e kapitlet i 1 Johannes brev. Johannes 1 brev, 4, 6 verser från början. Mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna huruvida det är av Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Därpå skall ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud. Men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande, om vilken ni har hört att den skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa, ty han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen. Därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi åter är av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Den som inte är av Gud, han lyssnar inte till oss. Härpå känner vi igen sanningens ande och villfarelsens ande. Kärlek till sanningen, kärlek till villfarelsen. Sanningens ande, villfarelsens ande. Pröva. Hur då, säger vi? Vad finns det för kriterier? Hur ska vi veta vad som är vad? Du vet, vi har ju flitigt genom kyrkohistorien använt stämpeln villfarelse och kletat på varann till höger och vänster. Du anser att högmässan ska vara 10:00 och jag tycker den ska vara 11:00. Din uppfattning är villfarelse. Och just för att vi varit så lösaktiga, rent ut sagt, med det här begreppet, så har det tappat all sin innebörd. Om inte förr så gjorde det under 30-åriga kriget, när allting var villfarelse. Och man så att säga, för att utplåna villfarelsen, ödelade hela Europa. Det faktum att Sverige blev en stormakt efter 30-åriga kriget, det säger ingenting om Sverige. Bara om hur Europa såg ut när detta förfärliga krig var slut. Så begreppet villfarelse, det säger allt och därmed ingenting för oss längre. Det är också ett sånt här ord som totalt har tappat sitt innehåll och sin valör. Och det intressanta är ju att Johannes ger det en väldigt speciell definition. Han håller fram en väldigt speciell sak och säger, detta är villfarelsens gräns. På ena sidan om den gränsen är det villfarelse, på andra sidan är det inte. Jaha, säger vi. Det var ju intressant. Vad har du att säga oss då, Johannes? Var och en ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är inte av Gud. Nej, men snälla Johannes, nu kommer du med det här konstiga ordet igen. Köttet. Vad menas det här? Jesus är identifierad i sin kropp. Och Jesus har försonat oss med Fadern genom sitt kroppsliga lidande. Höjdpunkten av varje andligt skeende i tiden och historien består i att Jesus lider med sin kropp. Det är det andligaste du kan hitta i människosläktets historia. Varför är det gränsen till villfarelse, säger vi? Jo, det ska jag förklara för dig. Därför att om du börjar att botanisera ibland okulta religioner, så dröjer det inte länge för du dyker på något som kallas för reinkarnation. Den har en lustig förmåga, eller olustig, vilket du vill, att dyka upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och tron på reinkarnation utbreder sig lavinartat i västvärlden idag. Var har vi fått den ifrån? Jo, den har vi fått ifrån Indien. Hinduismen i första hand. Vad säger hinduismen om en människa? Ja, i princip att människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. Detta är hinduiskt tankegods. Och jag är djupt oroad av att detta breder ut sig i kristenheten som en skogsbrand. Detta är inte kristendom. Människan är inte en ande. Detta är hinduism därför att det är grundvalen för reinkarnationsläran. Människan byter fodral. Men fodralet är inte människan. Och det låter ju så andligt, eller hur? Åh, människan är en ande. Min verkliga natur är någonstans dimmigt långt in i, eller vad det nu kan vara, den sitter någonstans. Anden sitter kanske här. Det låter jätteandligt. Och vi blir ju genast på alerten och sträcker på oss, och nu måste vi hålla oss fram och höra vad det här är för någonting. Det är kött. Nyköttslighet. Som utbreder sig med rasande fart ibland Guds folk. Människan är en kropp med livsande från Gud. Människan ska få en ny kropp. Din förnedringskropp ska bytas ut mot en härlighetskropp. Din köttsliga kropp ska bytas ut mot en andlig kropp. Och det bytet kan bara ske en gång, och därför finns det ingen plats inom kristendomens ramar för något reinkarnationstänkande. Så att om vi ser på människan som en ande som har en själ och bor i en kropp, så blir ju kroppen något sekundärt, något ointressant, ett fodral, ungefär som man lägger ner en fiol i och tar under armen och går. Det är fiolen som är det viktiga och inte fodralet. Det är inte kristendom. Det är okkultism. Då kommer man naturligtvis också säga om människan Jesus att han var bara fodralet för det som var den verkliga Kristus. Och det kan du höra i alla möjliga okulta bland kok ihop som rör sig i västvärlden idag. Jag rekommenderar antroposofin till påläsning om du vill ha ett exempel. Rudolf Steiner, som förkunnar att Jesus föddes i form av två barn. Ett i Matteus och ett i Lukas. Och sen dog det ena barnet och dess astralkropp flyttades över på det andra barnet. Och sedan döptes då den här kombinerade personen, vad han nu ska kallas, i Jordan så småningom, Johannes döparen, och då sänkte sig Kristusimpulsen ner. Då kommer Kristus. Antroposoferna talar mycket om Kristus och aldrig om Jesus. De bekänner inte att Jesus är Kristus kommen i köttet. Och antroposofin innehåller mycket riktigt reinkarnation. Rudolf Steiner talar mycket om detta, att vi återföds och vi återföds. Och vi lär oss lite varje gång vi lever. Vi till och med väljer vårt öde, så att om du har valt att bli förståndshandikappad, så är det något som du har valt, därför att du behövde genomgå det också. Och det ger ju svar på de flesta frågor, men tyvärr inte sanna svar. Allt sånt här utbreder sig väldigt mycket i de gamla kristna länderna. Är vi redo om antikrist kommer ikväll? Det tror jag inte ett ögonblick att vi är. Hur många predikningar har du hört över det ämnet i ditt liv? För hinduen så är ju den materiella verkligheten det som brukar kallas för maya. Och det betyder overklighet, sken, något djupt ointressant. Indien menar ju inte att materien, flygen här till exempel, att den skulle vara overklig. Men tanken är denna, att materien är totalt ointressant att studera. Utan ska jag flytta på den här flygen, så måste jag gå in i andevärlden och flytta på flygen i andevärlden först. Genom att meditera fram denna flygel någon annanstans än den står nu. Sen kanske det kan komma ett par gubbar och flytta på flygeln. Ja, jag grovar till det hela lite grann. Men Kristendomen har förlöst det materiella välståndet. Utvecklingen av vetenskapskulturen är otänkbar i en okult miljö. Bara i en miljö där man bär på det judiskt kristna arvet av skapelsetänkande. Där en ordningens Gud har lagt in en ordning i skapelsen som går att utforska och använda. Den är bara tänkbar inom vår kulturkrets. Och den kulturen håller på att ta sig ifrån oss. För 30 år sedan var det humbug och båg och kvacksalveri, och man hamnade i fängelse och blev fråntagen sin läkarlegitimation, och man höll på med sånt som man sysslar med överallt idag. Med nålar hit och nålar dit och konstifika allt möjligt. Och det är andligt. Det visste du väl. Det är väldigt andligt. Och läkare åker i parti och minut till Kina för att lära sig mer om det här. Numera är det enligt Socialstyrelsen inte alls bara fritt fram att använda det här för smärtlindring, utan för lite av varje. Och vi kan använda det mot astma, reumatism. Kanske ditt magsår läker om vi sticker en nål i örsnibben på dig. Vi gör det säkert. Bara vi hittar den rätta meridianen. Det är andligt det här, ser du. Vart är vi på väg? Våra begrepp håller på att suddas ut. Och det allvarliga är att ordet ande och ordet kött får helt nytt innehåll för oss. Reinkarnationstänkandet är ju ett spiritistiskt tänkande. Och det åtföljs ju av mycket under och tecken. Titta på de här verkliga toppguruskillarna nere i Indien. De klarar en hel del av under och tecken redan. Och får ju bara putsat upp det med lite västerländsk fernissa också, så kanske vi ska få se på grejer. Som får gamla stadgade kristna att blekna om nosen. Mycket är säkert humbug, men inte allt. Vi tittar i andra Thessalonikerbrevet igen. Så ges det där ett signalement på denna laglöshetens människa. Det heter om honom att han som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Han förhäver sig. Det är alltså en skrytets, de kolossala anspråkens människa det här. Och det är ju vad köttet önskar sig. Konstigt nog. Vi säger att vi hedrar anspråkslösa människor, men vi väljer alltid de anspråksfulla. Det är alltid de som får förtroendeposter. Gud har utvalt den som ingenting är. Och det gör vi också. Det gör inte vi. Utan vi utväljer alltid i församlingen den som någonting är. Gärna i oförkrossat skick. Det går bra. Så de har sin fulla handlingskraft kvar. Vi bekänner oss till ödmjukhet, men vi vet inte vad det är. Vi förväxlar ödmjukhet och självfördömelse och tror att det är samma sak och har ingen aning vad vi pratar om. Och när vi fullständigt tappar orienteringen på den här punkten, då kan man ställa fram en person som utger sig för att vara Gud. Som förhäver sig. Som alltså öser sitt förakt. Han ska komma att förändra heliga tider och dagar. Och hur det är nu det står i Daniels, vad det är, 7:e kapitel eller vad det är. Nej, 11:e kapitlet. Och väldigt många av Guds folk kommer att säga ja, amen till det. Så här har vi aldrig gjort förr, men nu har ju Messias kommit, kommer vi att säga. Och Jesus varnar oss och säger: har ni inte sett blixten lysa från ena änden av himlavalvet till det andra, så gå inte dit. Gå inte dit. Ja, men säger vi ska kolla läget. Man måste hålla sig underrättad. Gå inte dit. Därför att där kommer det att utövas en påverkan som kanske vida överstiger vad du väntade dig. Gå inte på några messiasmöten vad ni gör. Inte förrän blixten har lyst från himlavalvets ena ända till den andra. Första Petrusbrevets fjärde kapitel. De två första verserna i det kapitlet tycker jag är mycket intressanta. Jag undrar varför vi inte predikar oftare över dem än vi gör. När nu Kristus har lidit med sin kropp, skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tid här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär, utan efter Guds vilja. Det är ett kolossalt innehåll i dessa två stackars små verser. Vi ska väpna oss. O ja, säger vi. Ge mig bara andens svärd, så ska jag gå ut och hugga demoner. Det står ingenstans att man ska använda det till det. Vi ska väpna oss, ja visst. Men med vad? Med Jesu beredvillighet att lida till vår kropp för sanningens skull. Vi måste väpna oss med hans sätt att tänka. Med hans sätt att segra. Och har vi inte väpnat oss med det sättet att tänka, så blir vi tagna på sängen när antikrist kommer. På sängen. Ty synden i människans liv, det är att hon vill bevara sitt liv istället för att låta vetekornet falla i jorden och dö. Och därför skriver Petrus som han gör, att den som lider med sin kropp har slutat att synda. Det betyder ju inte att du är from som ett lamm bara du får tandvärk. Utan det handlar om att när du har väpnat dig med Jesus sätt att tänka, det vill säga att du hellre lider och dör än att du överger det som du djupast sett vet är sant. Hellre låter dig frysas ut ur all gemenskap, föraktad varan och övergiven av människor, än att du kompromissar med det du vet är sant. Då har du slutat att synda. Betyder inte att du inte skulle någon gång hoppa över skacklarna då och då behöva bekänna både det ena och det andra. Men det som är synden i singularis, det är någonting som du har lagt i Herrens händer. Synden som bor i mitt kött. Vi har en väldig massa undervisning idag om andlig krigföring, med tryck på andlig. Och underlaget, det bibliska underlaget, är ju minst sagt klent. Väldigt mycket kom ju till därför att man läste om Israels krig när man hade tågat över Jordan och gick in i löfteslandet. Och så sa man att ja, det är det fysiska Israel, sa man. Men vi är det andliga Israel, vilket betyder alltså att vi ligger ett snäpp högre. Vi är ju andligare än judarna, eller hur? Vi är ju väldigt mycket andligare. Men vi får säga det själva i varje fall. Judarna som blivit utsatta för vår förföljelse genom 2000, de har lite svårt att hålla med oss.
Så att när Israel skulle ägna sig åt fysisk krigsföring, sa vi, så ska vi ägna oss åt andlig krigföring. Och så började man läsa om alla möjliga krig med Josua och med Saul och med David. Och så drog man vittgående slutsatser om hur man skulle ta andens svärd och gå ut och hugga demoner. Det var andligt det. Och så bidrog också det till att vi förlorade ur sikte skillnaden mellan ande och kött. Utan nu skulle man plötsligt kunna fixa hela tillvaron genom att stampa på hyresräkningarna istället för att betala dem och genom att ha alla möjliga andra konstiga tricks för sig. Ja, men jag ska säga, jag har träffat en människa som tog den undervisningen på så stort allvar att han stampade på räkning efter räkning i Jesu namn tills han blev räkt och hamnade på mentalsjukhus. Jag står inte bara och späxar. Tyvärr. Det gällde ju bara att driva ut djävulen ur sina finanser. Så skulle allt bli bra. Är vi redo om antikrist kommer ikväll? Jag tror att vi har ett och annat att bereda oss på. När sedan Petrus går vidare och talar om den yttersta tiden i det här fjärde kapitlet, så ska vi lägga märke till att han tecknar en helt annan bild av den yttersta tiden än vad som görs idag. Han talar om en församling som lider förföljelse för sin rättfärdighets- och bekännelses skull. Han talar inte något nämnvärt om under och tecken. Men han säger, saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, till härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus. Bli inte överraskad av det eldprov ni måste gå igenom. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv, eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han för sin bekännelse? Lider han som kristen? Ska han inte skämmas utan förhärliga Gud? Just som kristen, alltså genom sitt lidande. När Kristus kommer ska han utskipa en dom över antikrist. Och vad ska antikrist dömas för? Jo, för att han bar hand på Guds folk och visste vad han gjorde. Vi har blivit aktade som slaktfår hela dagen, säger Paulus. Ja, men säger vi, men käre Petrus, den här stora väckelsen som ska komma innan tiden är slut. Ja, den får vi leta länge efter om vi ska hitta den i första Petrusbrevet. Och jag hade för ett och ett halvt år sedan en kurs på vår kursgård i Värmland. Den handlade om att lära sig studera Bibeln. Och jag hade raddat upp det med konkordanser och med lexikon och med ordlistor och med hänvisningar och med studiebiblar och med datorprogram och allt möjligt. Så vi var rustade till tänderna och jag hade gått igenom hur alla de här grejerna skulle användas. Och stygg som jag är för det, ja. Så första gången jag fått medhåll av Peter. Så sa jag till honom när vi hade gått igenom allt det här att nu ska vi öva oss på att sätta samman ett litet bibelstudium. Så. Ni vet, vi har ju hört mycket om den stora väckelsen som ska komma innan tiden är slut. Alla nickade instämmande. Jag tänkte att vi skulle leta upp de bibeltexter som handlar om denna väckelse, sa jag. Ja, det var alla med på. Och jag satte mig i ett hörn och myste gott. Och de satt igång och slå i böcker och de skrev och de antecknade och de bläddrade och koncentrerade tystnad lägrades över lokalen. Och jag väntade i tre kvart ungefär. Och då hade alla jobbat idogt och bläddrat och antecknat och skrivit och bläddrat. Jag tänkte, vad skriver de, tänkte jag. Så jag frågade då, ja, vi kanske ska göra ett break, sa jag. Vi tar en liten paus och så redovisar vi vad ni har kommit fram till. Så kanske vi kan hjälpa varandra på traven lite. Dödstyst. dödstyst. Till sist sa en ung man, lite tvekande: jag har inte hittat någonting. Är det bra det, sa jag, för det har inte jag heller gjort. Jag har hållit på i flera år. Sen roade vi oss med att slå upp de texter som man åberopar och fann att de handlade alla om tiden efter Jesu återkomst. Eller också var det mer eller mindre fantasifullt önsketänkande. Man slår upp sådana texter som handlar om särlaregnet. Men i all världen lovar att det handlar om en vecka innan Jesus kommer. Det kanske bokstavligen handlar om vårregnet i Israel. Det är inte sagt att det inte skulle kunna bli väckelse i Sverige. Men det jag oroar mig för, det är att när laglöshetens människa träder fram med stora under och tecken, vad kommer det att gå för signal genom Guds folk i Sverige? Jippi! Nu är väckelsen här. Nu äntligen har den stora väckelsen kommit. Är vi redo om antikrist kommer ikväll? Svar nej. Inte på något vis. I en stund då ni minst väntade kommer människosonen. Det är allvarliga ord. Jag vågar inte stå här och säga att jag är beredd heller. Jag kan bara stå här och säga att jag är djupt oroad. Djupt oroad. När jag läser böcker, kristna tidningar, hör kassetter och förkunnelser, hör vad som löper runt i Guds folk som självklarheter idag, så gör det ont i mig. Jag har bara en enda tanke i mig. Hur ska jag säga vad jag har sett? Så Guds folk i Sverige vaknar upp. Och jag vet inte det. Jag har inget bra svar på frågan. Vi ska sluta med andra Korinthierbrevets fjärde kapitel. Tolv verser från början. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Om mitt evangelium är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Detta är andlighet. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Hur ska du bära dig åt för att stänga av din kraft eller styrka? Det kan du inte. För det skulle du bara kunna göra genom din kraft eller styrka. Och då var det ju ändå på dig det hängde. Men varför säger Gud så då? Jo, därför att han släpper på sin kraft när din är slut. Han stänger av din kraft genom att ställa dig i omöjliga situationer. Och det är alltså den kristnes normala liv som tecknas här. Även om du inte är apostel, så när du står i någon sorts tjänst för Herren, så finns det någon sorts omöjlighet framför dig som så att säga tömmer din kraft och skapar en smärta i ditt liv. Du kommer alltid att finna, på samma sätt som Paulus säger här, jag är alltid ansatt, men inte kringränd. Det ser alltid ut som, nu är det slut. Nu går det inte en dag till. Nu är det färdigt. Nu får de bära ut mig med fötterna för. Men ändå överlever jag. Det är konstigt. Det gick idag med. Imorgon går det säkert inte, men idag gick det. Det är fantastiskt. Brukar ni känna det så? Ja, det gör jag med. Jag satt och bet på naglarna ett par dagar före detta arsam hemma. Jag vet inte vad jag ska säga. Så i vanlig ordning. Min hustru som är van vid det, hon klappar mig lite tröstande och går sin väg. Men det känns alltid som att nu är det slut. Och det ska det göra. Det är inget konstigt. Det är inget märkvärdigt. Bli inte överraskad. Tänk inte att jag är då en sällsynt oandlig figur som känner det så här. Nej, tvärtom. Du är andlig. Jag är alltid rådvill, men inte rådlös. Ja, visst känner vi igen oss, eller hur? Ja, men visst, det är ju det man är. Och så förklarar Paulus varför det är så här. Döden verkar i mig för att livet ska verka i er. Och det betyder ju att en människa som står i en andlig tjänst känner i stort sett bara smärta av tjänsten. Han kan bara se Guds kraft genom att titta på dem som får glädje av att den andliga människan bär ett kors. Kärlekens flöde har en insida av smärta och en utsida av barmhärtighet. Och vi gör allt vad vi kan för att pilla bort insidan. Och jag är återigen en smula oroad av predikanter som åker världen runt och talar om hur bra de har fått det sedan de kom ut i en andlig tjänst. Hur bekvämt deras liv har blivit. Och det kan ju ibland hända att de förtiger ett och annat kors som de har över sitt liv. Men i så fall vill jag säga, då är jag ändå ganska oroad över att de inte har begripit mer av vad som är andligt och vad som är kötsligt. Nu ska vi be. Herre, du har gett oss din ande. Du har fött oss på nytt och vi är nya skapelser. Och vi är trygga i dig. Du har gett oss sanningens ande. Hjälp oss då också, Herre, att ha en kärlek till sanningen. En kärlek till sanningen som är lika stark när sanningen innebär lidande och smärta som den är när den inte gör det. Det som är sant är sant. Och det är det enda som kan bestå. Det som inte är sanning kan aldrig bestå. Om det så åtföljs av aldrig så stora tecken under. Bara det som är sant kan vara evigt. Herre, du har varnat oss och sagt, låt inte lura er. Därför så ber vi dig, Herre, att du ska ge oss den kärlek till sanningen som skyddar oss hela vägen fram.